vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande och lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sade till henne: "Maria." Hon vände sig om och sade till honom: "Rabboni." Det är det hebreiska. Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sade: "Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, vi tackar och prisar dig för att vi får samlas på uppståndelsedagen. Att vi får lova dig, ära dig, att vi får komma inför dig idag och fira att du har uppstått från de döda. Kom nu, Herre heligande, och fyll oss, kom och möt oss, kom och ge oss uppenbarelse om vad du faktiskt har gjort, att du har uppstått från det döda, Jesus. Vad det är, vad det betyder för oss, vad det betyder för världen, Herre. Kom till den här gudstjänsten idag och visa att du är den uppståndne Herren över våra liv, över vår församling, över Östersund, över Sverige och över våran värld, Herre. Amen. Är det bara jag som hör ett litet rundande? Nej. Ja. Vi går in i, när vi möter den här berättelsen idag, så slås jag av tanken bara, det finns någonting där Maria från Magdala, Maria Magdalena, hon placeras på något sätt i händelsernas centrum. Och jag kommer till den här dagen och självklart så blir Jesus huvudfokus. Han blir the center of attention. Det är han som är den uppståndne. Men när vi läser den här evangelietexten så är det Maria nästan som det handlar om. För det är hon som Johannes berättar om hela den här vägen. Och på något sätt så kommer hon i en förvirring till graven. Hon kommer på påskdagens morgon till graven. Hon ska gå dit och sörja över Jesus. Hon ska ta hand om kroppen tillsammans med andra kvinnor. Och i det här så kommer hon och det ligger någonting över henne där hon inte riktigt förstår vad som händer. Men så får vi följa henne i en uppenbarelse stege på något sätt där hon får förstå mer och mer. Hennes ögon får öppnas där hon får till slut landa i att oj, Jesus är uppstånden. Han är levande och han är min mästare, Rabuni, som står här framför mig. Och det är ganska spännande för ja, jag kan ju känna igen mig väldigt mycket i det här att väldigt ofta hamna i situationer där jag drabbas av olika typer av förvirring, olika saker som präglar mig som gör att jag inte ser klart vad som händer runt omkring mig. Där jag kan tycka att okej, nu är det jobbigt, nu är det tufft, nu är det utmanande här. Och det, jag tror att alla av oss kan känna igen det. Sen har vi säkert olika tendenser att hamna i olika sinnesstämningar och sådär. Men att det här är någonting som präglar oss ändå. Och Maria, här, det är inte konstigt att hon är nedtyngd efter att hon har gått igenom hela påskhelgens händelser. Att hon har fått vara med Jesus, sen fått se honom korsfästas och dö. Hon, Maria från Magdala var ju en av dem som var kvar med Jesus inför korset. Och fick se lidandet, fick vara med när han faktiskt dog. Och sen hur de bara upplevde att oj, nu är allt borta här. Det som vi trodde skulle hända, det har inte hänt. Och så kommer hon till graven och så blir den här frågan när graven är tom. Vi i kyrkan idag som vet historien, vi kan ha som ett segerrop att graven är tom. Och tänka att ja, men härligt, vi vet vad graven är tom innebär. Men Maria ser en tom grav och hon funderar på, eller hon drabbas av, någon har tagit min herre och mästare och jag vet inte var de har lagt honom. Vad ska jag göra med det här? Och det som händer då är ju att hennes reaktion är att hon springer till ledarna för lärjungaskaran. Hon springer till Petrus och Johannes och berättar för dem att graven är tom. De har flyttat på mästaren. Han är inte kvar. Jag vet inte var de har lagt honom. Och de vet ju heller inte vad de ska tro om det här och springer till graven och undersöker. Kommer in och ser att här är det tomt. Här finns ingen kvar, här ligger bara bindlarna kvar av det som har varit. Sen är Maria tillbaka vid graven. Förmodligen så har hon följt efter lärjungarna tillbaka då. Och så gråter hon där och så är, plötsligt så är det några änglar som sitter i graven. Och det här kan vi tycka att, oj, nu borde det ju verkligen vara tydligt att det inte bara är någon som har flyttat på Jesus här. Utan någonting har hänt, vad det nu än är. Men det sitter änglar där inne. Och de säger till Maria. Säger de. Kvinna, varför gråter du? Och så svarar hon. De har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Så hon är på något sätt i sin sorg, i sin uppgivenhet, i sin hopplöshet. I att Jesus har dött och nu är han till och med borta. De har rövat bort det sista jag hade. Den här kroppen som jag skulle få komma hit och sörja vid. Ta hand om liksom balsamera. Och då, efter det så vänder hon sig om och så ser hon en man. Och hon tror att det är trädgårdsmästaren. Och så frågar hon honom då, kan det här vara mannen som har burit bort Jesus? Trädgårdsmästaren som har kommit in i graven och tagit personen som ligger i graven och burit iväg till någon annanstans och frågar, kan du inte bara, även om du har gjort det här, kan du inte bara berätta vart det är så att jag kan hämta honom igen? Och då kliver Jesus in och säger hennes namn, Maria. Och när hon får höra sitt namn från Jesus själv, då öppnas hennes ögon och hon förstår vem han är. Hon förstår förmodligen inte allt som har hänt, men hon förstår att det här är Jesus. Han står här framför mig. På något sätt så står han här framför mig. Jag behöver inte gå och leta efter en död kropp som någon har flyttat bort någonstans. Utan Jesus står här. Han säger mitt namn. Och jag får sträcka mig efter honom. Jag får kalla honom min mästare. Och jag får bara fästa min blick på honom liksom. Och Jesus säger då direkt till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Och då går hon. Helt plötsligt så har Maria fått erfarenheten av att få möta den uppståndne Jesus. Jesus i sin härlighet. Från att hon har trott att han har varit trädgårdsmästaren, så ser hon att, oj, det här är min mästare. Han som jag har haft alla erfarenheterna med. Han som drev ut 7 demoner ur mig. För det är Maria Magdalenas historia, att hon var fylld av 7 demoner och Jesus befriade henne från dem. Och så får hon se att han som hon hade satt allt sitt hopp till, han är inte död utan han lever. Och hon får möta honom. Han talar hennes namn igen som han har gjort tidigare. Och det ger henne allt som hon behöver. Hon vill kasta sig över honom och krama honom. Men han säger, rör mig inte, för det är inte tid för det nu. Vi har andra saker att göra nu. Och han sänder henne. Han sänder henne till de andra apostlarna. Och det är ganska fascinerande, för i ortodoxa kyrkan så har Maria Magdalena ofta talats om som aposteln till apostlarna. Maria som var sänd att bära budskapet om Jesu uppståndelse till apostlakretsen. Så från att ha gått i hopplösheten, i uppgivenheten, i förvirringen, så bryter Jesus in i det här som där han har i sin död och uppståndelse, där han har besegrat slaveriets ok, där han har brutit dödens makt genom att han tog döden på sig själv och Gud har fått uppväcka honom igen. Där han har fått liv på nytt. Så har han tagit det på sig själv och han kan ge liv till människor. Han säger Maria, och när hon får höra sitt namn, när hon får komma in i ansikte mot ansikte relationen med Jesus, Gud själv, den uppståndne Kristus, så då kommer sändningen för henne. Gå och berätta det här för de andra, för mina lärjungar. För de behöver höra det här. Och det här är de som har följt Jesus hela vägen. De behöver höra om vad som har hänt. Och det är samma sändning som sen går vidare genom hela apostlagärningarna. Att det som de... Ibland så kan vi göra så stora grejer av det här. Att ja, men vi måste göra stora predikningar när vi ska vittna om saker och ting eller så, men det som vi är sända utifrån, det är våran erfarenhet med Kristus. Det är att han har vänt sig mot oss och sagt ditt namn till dig. Han har tagit in dig ansikte mot ansikte i relation och vänt hopplösheten till liv, till hopp, till tro. Vänt den här förvirringen till klarhet helt plötsligt. Där som när jag kan känna situationer, även om jag är frälst, går med Jesus, så kan jag känna förvirrande situationer. Och det, då kommer jag bort ifrån det som Jesus har för mig. Men när jag då får påminna mig om vad är det Jesus har vunnit, vad är det han har för mig, då får jag på något sätt se att ja, men det är inte så här jag ska se på det. Och jag och Maja, jag har en typ av överenskommelse som har vuxit fram på något sätt, att om det är någon som går och liksom är i hopplösa tankar eller missmodiga tankar eller något sånt där, så försöker vi att säga till varandra: men säg några sanningar om det här då. Vad är sanningen om den här situationen? Och det är hemskt att behöva säga det när man är i den situationen. Att faktiskt, nu jag tycker att det här är en jättehopplös situation. Det är en jättejobbig situation. Och så kommer Maja där och säger, men säg några sanningar. Och så känner jag bara, jag vill inte. Jag vägrar. Och ibland så vägrar jag också, men det är inte bra för mig. Men när jag väl får göra det, när jag bara får börja säga någonting om vem är Gud i den här situationen. Vad är sant om situationen? Vad är sant om mig själv i den här situationen? Då händer det någonting, och det kanske inte går så där. Ibland gör det. Men jag tar ändå steg i riktningen mot att få se, men hur ser Gud på detta? Och vad gör det med mig? Det är uppståndelsekraften som kommer in där, att Jesus har vunnit. Och hans perspektiv är det som regerar. Han har vunnit mig. Han har vunnit oss. Han är herre över historien. Och han har den slutgiltiga segern. Och Paulus säger i andra Timoteusbrevet 2:7 att Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är den anden som Jesus säger till Maria: gå och berätta för mina lärjungar. För han ska upp till fadern. Och när vi följer berättelsen så förstår vi att han måste lämna för att de ska kunna få den heliga ande. Och när det är den här heliga ande som vi läste om här i andra Timoteusbrevet. Inte modlöshetens, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vi blir fyllda av det här genom att få ta emot den heliga ande. Och det är Jesu ande. Han andas på lärjungarna och säger: ta emot helig ande. Han lämnar för att han ska kunna göra det till så många fler. Och så han bryter det här hopplösheten som vi kan bära. Han bryter döden som vi kan bära. Och när vi följer lärjungarna sen som får möta den uppståndne Jesus och som får sändas ut utifrån det att sprida evangeliet till Jerusalem, Judeen och hela världen. De står i andens kraft och de står inte under någon modlöshet eller hopplöshet, och de står inte i perspektivet att det är vad som händer med just nu som är det definierande. Utan de har ett hopp i Jesus, i att han regerar i längden. Han har vunnit mig. Han har besegrat döden. Han har dött och uppstått. Och även om de fördärvar min kropp, så kommer jag att få leva med Kristus. Och det hoppet som vi får ha. Vi får se att Jesus har gått före oss genom döden. Och han har besegrat döden. Och vi får stå fria genom det. Och så Maria får vara den första som får erfara det, som får möta den uppståndne Jesus, får bli sänd utifrån det. Lärjungarna, de hör henne vittna om att det finns en, om att graven är tom, och de springer dit. Johannes springer fortare än Petrus, kommer in i graven, och där inne så ser Petrus och sedan Johannes också att det är bara bindlarna som ligger kvar. Och vi ser här från skapelsen att det som Adam och Eva var tänkta att göra, att liksom gå ut till skapelsen och förvalta den, att vittna om Guds godhet på något sätt till skapelsen, att råda över skapelsen, det återerövrar Jesus. För Adam och Eva, de var satta att råda, att förvalta, att sprida Edens lustgårds godhet. Och så kommer fallet, och här så har vi Jesus då som uppstår, och han lämnar bindlarna bakom sig och går ut utan bindlar, naken. Adam och Eva faller, täcker upp sin nakenhet för att de är fyllda av skam. Men Jesus, han lämnar bindlarna bakom sig och går ut utan dem, och skammen är borta. Han har lämnat skammen i graven. Och i det så banar han också väg för att vi får vara sända ut, att ja, vi kan ha kläderna på oss, men att gå ut utan skam. Och det här, vi lever ju i en tid när vi väntar på fullbordan av Guds rike. Och vi växer ständigt i det här att bli mer lika Kristus. Att förstå mer av vad innebär det att han har tagit våran skam, våran skuld, våran hopplöshet. Och det är det förnyade sinnet. Men, och den resan kommer vi få fortsätta gå hela vårt liv. Men att han har tagit skammen, det innebär att vi får gå fram utan den skammen. Vi får känna en frid, en stolthet, en ödmjukhet. Men att han har tagit bort det, och vi får stå nakna på det sättet. Även om vi kanske har skit inom oss, utanpå oss, vad det nu är. Så får vi känna oss rena, fria, uppståndna med Jesus. Och han kallar oss ut att vara nya trädgårdsmästare av den här världen tillsammans med honom. Att han blir misstagen för att vara trädgårdsmästare. Och det har väl med att göra med vart han var. Men också att få sprida Guds rike i den här världen, att vittna om uppståndelsen, om erfarenheten med Jesus, om sanningen, om vad han har gjort, om honom. Att vi kan få se att det här är Jesus. Han har sagt mitt namn till mig. Han har tagit bort min skam, min skuld. Han har gett mig liv, en evighet. Han har gett mig hopp. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet, och den som kommer till mig ska leva om han än dör. Så vi får följa Maria, och ibland så kan det ju kännas som att vi närmar oss Jesus, men vi ser inte ens honom då. Vi letar efter Jesus, men vi hittar bara trädgårdsmästaren. Men vi får fortsätta söka honom, för han arbetar med oss. Han arbetar med våra hjärtan, och till slut så kommer vi höra det här namnet när han säger Jonathan. Och jag får bara förstå att där talar Gud in i mitt liv. Därför förändrar han någonting, där förvandlar han någonting, där lyfter han mig till någonting nytt. Där kommer han med sin uppenbarelse. Där kommer han med sin sändning. Och han gör inte det på det sättet som vi tror, men jag får bara stå förundrad framför honom och säga mästare. Och det är uppståndelsekraften. Så här är vi ber att du kommer och fyller oss. Vi ber att du kommer och talar till oss, Jesus. Herre, kom. Vi ber att vi säger nej till modlöshetens ande. Och vi bjuder in nu dig, helige ande. Kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Uppenbarelsens ande. Att få se vem Jesus är. Se vad han har gjort. Höra honom säga det. Ja, det som han vill säga till oss. Herre, bryt igenom all våra förutfattade meningar om vad vi tycker du borde säga till oss. Och säg det som du vill säga. Och låt oss få höra det. Förvandla våra liv. Och jag ber att den här uppståndelsekraften som du fyller oss med. Jag tackar dig för det, och jag ber att vi får stå med dig, och att Herre, vi tar emot det som står om lärjungarna i apostlagärningarna, att det är de här som har förvandlat världen. Amen. Och så sjunger vi om den här relationen, att vi har en vän som är kung.